Tutski Balutski är sponsrade av Telia, och vet du vad som är Sveriges sämst bevarade hemlighet, Thomas?
Är det att Telia har Sveriges bästa sportpaket?
Ja, rätt igen. Huvudet på spiken, Wilbur.
Ja, jag kan väl förtydliga det lite. Med allt sportinnehåll från C More, via Play samt Allsvenskan och Superrättan från Discovery Plus samlat i ett tv- och streamingpaket, ja, men då har de Sveriges bästa sportpaket. Det går liksom inte att argumentera för någonting annat.
Utan fördröjning och alltid live ser du all sport och underhållning i Sveriges bästa tv-tjänst från Telia enligt SKI.
Sa jag förresten att streamingtjänsterna också ingår när man skaffar det här paketet? Så du får C More via Play och Discovery Plus. Åh, ska vi komma in på priset här nu eller? Ja, men det är som att man sitter på trumfkort. Folk lyssnar, man vet att alla älskar det här. Och då har man ändå inte slängt ut trumfkortet här.
Alltså det här priset har ju fladdrat förbi, och jag vet att jag flera gånger har tänkt, nej men, alltså jag måste ha sett fel. Jag måste ha sett fel. Ja. Men det Telia alltså menar, det är att man får allt det här för 599 kronor i månaden.
Ja, det är helt sinnessjukt.
Man sparar alltså över 400 kronor i månaden genom att köpa Telias sportpaket istället för att pussla ihop dem separat.
Skaffa detta på telia.se/sport så får du allt samlat på ett ställe. C More, Viaplay och Discovery Plus.
Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Känn er varmt välkomna till Tutski Balutski. Tre år senare så dammar vi av mästerskapspoddarnas mästerskapspodd. Vi hänger kvar vid namnet Tutski Balutski för att det är så jävla fint. Förra gången vi hördes då skulle VM gå av stapeln i Ryssland. I år så är det ju ett litet annat upplägg på Europamästerskapet. Men allting talar väl för att det är i Sankt Petersburg och Ryssland. Det kommer hända i alla fall för svensk del. Med mig har jag återigen min parhäst, min edsvune, min älskade Thomas Wilbacher. Välkommen.
Tack så mycket.
Men givetvis så har vi också fulltalig fronttrio med Kristoffer Svaneskärten Svanemar. Välkommen.
Stort tack.
Hur är läget?
Det är toppen.
Känns det inte otroligt att det har gått tre år sedan vi satt och gjorde Tutski Balutski senast?
Jo, och blickade mot VM. Vi hade väl inte så här jättestora förhoppningar. Vi trodde inte att det skulle leda hela vägen till en kvartsfinal. Men det var en härlig sommar man blickade mot med Kung Karl som vi hade vänt. Och, ja, men liksom, det var sol och allting var gött någonstans. Det är ett annat mästerskap man blickar mot nu. Alltså dels för det du säger att det ska spelas på olika geografiska platser. Det tycker jag drog ner redan från början. Men så pandemin på det. Det har gjort att det har känts som att det har varit dålig hype på mästerskapet. Men nu när vi startar Tutski Balutski, när man hör om 18 085% i Sankt Petersburg, man hör att det ska vara fulla arenor, man ser att den här jävla pandemin börjar gå ner lite och vi vaccinerar satan i Europa, då börjar fan känna VM-hype.
Och efter Gustens presentationer och efter då helgen som var med mycket folk på läktarna i Danmark, mycket folk på läktarna i England, så ja, det börjar pirra lite grann.
Tycker också att du glömmer bort att Zlatan Ibrahimovic är tillbaka, ja, i det svenska landslaget. Så var det inte inför EM, om vi backar bandet ett år.
Nej, det är det bästa som har hänt med pandemin. Det är att Zlatan är tillbaka i svenska landslaget. Och nu när vi kollar på det här jävla landslaget, efter de prestationer vi har stått för, efter den här kvartsfinalen, då kan man faktiskt drömma. Man får drömma, det är inte orimligt att drömma.
Och det är ju absolut läge att prata om att Sverige varit en av de stora vinnarna på att det har skjutits upp med Alexander Isak, Dejan Kulusevski som fått ordentliga säsonger i ryggen med klubbar som är uppe i toppen i sina ligor. Så att för svensk del har det ju varit mycket bra.
Hörrni, sist vi hördes så gjorde vi 24 avsnitt, men inför VM:et så var det ju då 32 deltagarnationer. Således slog vi ihop några av dassgängen, blåbären, länder som egentligen inte någon bryr sig sådär jättemycket om. De fick dela på avsnitt med andra ängagäng. Men nu är det EM, nu är det Europa, nu är alla deltagande nationer värda sin egen episod. Så att det kommer bli 24 avsnitt med ett avsnitt per land. Vi inleder idag med Turkiet. Varför gör vi det, tror ni? Jo, men det är ju så att den 11 juni så spelar turkarna öppningsmatchen på Stadio Olimpico i Rom mot Italien. Och idag skriver vi 27 april i kalendern när det här premiäravsnittet släpps. Det är mindre än en och en halv månad kvar. Hur är EM-peppen?
Den kom nu. På riktigt så har den ju varit, alltså det har varit intensivt med allsvensk start och det är spännande i många av ligorna där ute som man jobbar och följer. Så att den kom faktiskt nu på väg in och där man kände att nu startar vi EM i alla fall.
Ja, men alltså, du säger Turkiet, Italien på Stadio Olimpico i Rom. Man vet att det kommer vara soldränkt. Italienarna kommer ju definitivt få in en jävla massa folk på arenorna. Alltså herregud, vad är det för premiär? Det är alldeles underbart ju.
Ja, jag tycker också att det är en perfekt mästerskapsöppning.
Eller hur? Den är lagom på något sätt. Du vill inte ha det här stora mötet, även om Italien och Turkiet är ganska stort. Men ändå, alltså mäktigt. Mäktigt med Stadio Olimpico också som någon slags öppningsarena här.
Mäktigt också att Burak Yilmaz är i det slag han är för dagen. Vi kommer återkomma till turkarnas skyttekung längst uppe på topp. Men för er som följer ligavslutningen i Frankrike så vet ni vad jag menar. När vi spelar in det här så har Burak Yilmaz med 2 mål och en assist vänt ett 0-2 underläge till seger 3-2 för Lille borta mot Lyon. Så att Burak Yilmaz, han har gjort sitt för att sparka igång den här podden å det grövsta. Ska vi dra förutsättningarna för dem som inte har varit med i Tutski Balutski förut? Vi utgår från en så kallad ram.
Ja, yeah, det är kategorier som vi har arbetat efter för att skapa den bästa guiden ni bara kan tänka er. Ni kan lyssna nu, som ni hör på det här. Sen kan man då ta upp ett avsnitt, kanske då premiärdagen, lyssna på Turkiet, Italien igen för att skaffa sig extra bra koll när man surrar med polarna. Bara inför matchen för att det blir mycket roligare. Kanske vill man lira någonting och det återkommer vi till i Ruben.
Precis. Vi kommer spela in majoriteten av de här avsnitten innan de officiella 23-mannatrupperna är uttagna. Således så kommer vi säkert missa någon som skadar sig under maj månad eller har fel på någon spelare, men just för att gardera oss från att ha fel på gubbe 18, 19, 20, 21 och så vidare så är det inte trupperna i stort vi kommer dissekera, utan vi har valt att vad gäller spelarna fokusera på ett stjärnskott, vår gubbe, vem som är MVP och så eventuellt då så finns det ytterligare spelare att återkomma till i underkategorin snackisen. Utöver det här så ska vi slå fast vad nationens största mästerskapsminne eller största merit är, hur vägen fram till mästerskapet har sett ut, men också få en bra bild av förbundskaptenen som rattar bygget. Med detta sagt, Svanen, så är det väl bara att sparka igång.
Jag tycker det. Det hade blivit tråkigt om vi bara hade liksom rabblat 23 spelare och gett dem bakgrundshistorik. Ja, så att det känns som en bra
på 5.
Ja, men exakt. Det är bara onödigt.
Gubbe 18-25. Snark.
Hörrni, Turkiets största mästerskapsminne, det har ni koll på, va?
Ja, det tycker jag. Det var ju turkarna som Sverige skulle slå ut i den kvartsfinalen man inte tog sig till. Och det skulle leda fram till en semifinal som vi också vann och Sveriges första VM-final sedan 1958.
Precis, du pratar om Japan-Sydkorea sommaren 2002. Det var nämligen då som turkarna tog sin största fotbollsmerit vad gäller mästerskap när man alltså landade bronset. Hakan Şükür gjorde VM-historiens snabbaste mål i den där bronsmatchen, minns ni det? 10-11 sekunder, va? Mm. Ingen höll en tumme för dem, det kommer jag ihåg. Det var liksom ingen som inte hade turkiskt pass som hejade på Turkiet.
Men det var väl också för att de var grisiga alltså.
De var också ganska gråa, fula ställ hade de. Mm. De hade dels sitt plain röda ställ, men så hade de det här gråa andra stället som var så jävla trist bara. Hakan Şükür, visst, det är väl svårt att dissa honom, men det var någonting med det där Turkiet som jag i alla fall upplevde som, det var de mot alla andra. Ingen utanför Turkiet höll en tumme för turkarna.
Jag vet inte om det är för att jag har många turkiska polare eller vad det är, men jag håller alltid en liten extra tumme för turkarna. Jag kommer ihåg, jag såg ju Kroatien-Turkiet EM 2016 på plats. Det var ju premiären i den gruppen på Parc des Princes faktiskt. En jävla fin match där Perisic i Kroatien var helt vass. Och sen så kom den här unga turken, var han Dortmund då, in? Vad hans
Emre Mor.
Ja, exakt. Emre Mor spelade. Och jag kommer ihåg att jag var in på... Gått lite i stå för den gubben, ja, exakt. Men jag tyckte han var pigg i alla fall den matchen. Det är ungefär det jag minns.
Var det Rushdie i kassen då, eller?
Inte 2016.
Nej, alltså...
Eller du ska tillbaka till 0-2 här nu.
Exakt.
Världen fick då stifta bekantskap med Hassan Saas och Ümit Davala. Kommer ni ihåg?
Oh ja.
Mojkanen. Emre Belözoğlu och Nihat Kavecsi bubblade något så in i helvete. Arif Erdem och Tugay Kerimoglu bar vattnet. Nej, men helvete vilken turkisk upplaga det här var. De gick ju dock såklart i bronsförbannelsen och bommade följande mästerskap. Men så går det ju för alla som tar brons i fotbolls-VM. Det vet väl alla som lyssnar på den här podden. Sen vet jag inte hur många som minns den otroliga EM-sommaren 2008. Att turkarna faktiskt gick hela vägen till semifinal genom att något så in i helvete dramatiskt slå Kroatien i kvartsfinalen efter underläge i 119 minuten, men kvittering i 121 och sen seger på straffsparksläggningen. Det här var ju ett mästerskap där Turkiet
bortglömt liksom blev... mästerskap.
Ja, men det blev också ett mästerskap där Turkiet blev comeback king. Så till skillnad då från 0-2 så upplevde jag att då var det många som höll på Turkiet som inte har liksom turkiskt pass eller kopplingar dit.
Jag kommer ihåg, jag såg den här matchen i Norrtälje, nära ditt nuvarande landställe, hem eller hos Bosse Andersson, som med min kompis slog vad med de slog vad vilka som skulle vidare, Kroatien
jävla
eller Turkiet.
Jävla tjatcha där uppe i Norrtälje mellan Svanus och Bosse Andersson.
Bosse fick köra några 20 armhävningar och ut och bada där på natten när den matchen var över. Så det är dramatiskt jävla match.
Ja. Man pressade ju sen självaste tysken till 3-2 i semifinalen, men där tog sagan slut efter att den lilla gynnaren Filip Lahm avgjort i 90:e minuten. Han är nog klokt i att hålla sig borta från Bosporen, den gode Lahm. Kvalet till Europamästerskapet i sommar då, ja, det är ju speciellt och det ska vi väl ta direkt. Väldigt många av deltagarnationerna i sommar kvalificerade sig för det här mästerskapet så länge sedan som för 1,5 år sedan. Så det har ju runnit en del fotbollsvatten under bron sedan dess med både Nations League och faktiskt ett VM-kval som har startat upp här i månadsskiftet mars-april. Men vad fan spelar det för roll? Det var i alla fall så här Turkiet tog sig till EM. Man har ju kvalat mot Island typ 13 gånger i rad och man tog sig till EM genom att hålla den lilla ön bakom sig i en grupp som vanns av Frankrike. Men det var faktiskt mot självaste världsmästarna som turkarna la grunden till mästerskapsbiljetten genom att hemmaslå dem fair and square med 2-0. Sassuolos Can Ayhan, då i Fortuna Düsseldorf, och Leicesters Cengiz Ünder, då i Roma, gjorde båda målen och visst fasiken lyckades de lösa en pinne även borta i Paris. Det här innebar att turkarna faktiskt kunde kosta på sig att bara ta en poäng i de två matcherna mot Island. Och 0-0 hemma i näst sista rundan innebar att avancemanget säkrades där och då. Sen dess har det däremot gått lite trögare. Ni kommer kanske ihåg att Gulo satte både Turkiet och Ryssland på plats under Nations League-premiär hösten 2018. Det här gjorde att turkarna till höstens upplaga utöver Ryssland fick sällskap av Ungern och Serbien i en ganska brunkig B-division. Det här slutade faktiskt riktigt illa för turken med bara en seger och 46 pinnar av 24 möjliga. Och när den stolta turneringen Nations League rullar vidare nästa gång så befinner sig således Turkiet i den inte speciellt glamorösa C-divisionen. Klart Erdogan skämdes som en hund där och då när det slogs fast. Således blev i alla fall jag jävligt överraskad över Turkiets start på VM-kvalet i slutet av mars. Man fick en pangstart på den tuffa gruppen med Holland, Montenegro och Norge genom att slå de Oranje med 4-2 i Istanbul. Jag tror inte att jag var ensam om att fråga mig själv vad fan det var som pågick när Çalhanoğlu gjorde 3-0 precis i inledningen av den andra halvleken. Sen åkte man upp till Ullevål, imponerade och slog norsken med 3-0. Tre solklara noll.
Ja,
trots att Morten Langli och andra norrmän såg ljuset i det där målet man gjorde, men som aldrig var något mål man gjorde.
Nej, precis. Vi spelade ju bra.
När kliver Norge in i EM i sommar? Någon som har koll på det?
Jag har inte blivit tilldelad. Nej. Norge i alla fall när vi har gjort fördelningen här av nationer.
Men inte Norge med? Inte någon är med igen.
Jag tror att de kan ha bommat den här gången också. Ja.
Aj. Och VM ser tufft ut.
Ja, ja, den starten var väl inte riktigt ultimat heller. Men
det kommer ju mästerskap framåt i tiden också. Mm.
VM-biljetten för Turkiet hade man sedan mer eller mindre kunnat placera i en ask om man bara fokuserat och slagit Lettland på hemmaplan. Men här gick det klassiska turkiska mönstret igen. Överraskande bra när ingen riktigt tror på dem. Och sen platt fall när de bara ska vinna.
Ja, men det är ju verkligen turkarna. Alltså, att vara fantastiska, inleda bra och sen så skita på sig en sån där match. Fan, vinn den bara, sätter i förarsätet ordentligt.
Och det är väl en sak att hamna snett i en match, ta ett rött kort och ligga under. Men Turkiet leder alltså med 3-1 hemma mot Lettland med halvtimmen kvar. Mm. Ändå så slarvar de bort 2 poäng. Ah! Ni hör ju själva, 7 poäng på 3 fighter med både Holland och Norge avklarat är ju såklart en kanonstart. Men visst fan, är det en liten sten i den turkiska sandalen att man tappar 2 hemma mot Lettland? Det fattar ju vem som helst. Vi är sponsrade av K-Router och jag tänker, Thomas, att det finns en del lyssnare där ute som undrar hur man går tillväga när man ska bygga en ny altan.
Då ställer du frågan till mig och då kanske folk skrattar. Vadå, ska Wilbur José berätta för mig hur jag ska bygga min altan? Men svaret är ganska enkelt. Gå till K-Rauta så får ni hjälp.
Precis, de huserar både projektplanerare och proffs. Jag satt mig ner med Magnus i Arninge och så hade jag mina små papper där med en ritning och lite tankar. Och så sa Magnus, jaha, trappa då, hur har du tänkt där?
Blev du tyst?
Har jag tänkt där. Aha, ja, men det kanske du behöver tänka på. Räcken. Ja. Har du någon plan där? Vad ska du ha för räcken? Ska du ha räcken? Ska du ha olika delar av räcken på olika sidor av altanen?
Man kan ju se Anton Elin trilla ner, drutta ner utan räcke där vi klockan 23 en sommarkväll annars.
Det kan man göra. Ja. Absolut. Nej, men det jag vill komma åt här, det är att proffsen som finns på K-Rauta, de vet ju vad de snackar om. Mm. De finns där som en trygg hand när de guidar dig genom ditt byggprojekt. I det här fallet en altan, men det kan ju vara precis vad som helst man behöver hjälp med. Och så har de alltid liksom säkerhetsbälte och livrem på sig för att du inte ska göra felen som man annars gör när man som jag är en novis och orutinerad.
Ja, men som ni hör, det är altanveckor på K-Rauta. Passa på att fynda precis allt för altanen, för när du har byggt den, Gusten, då ska du ju upp en del grejer där. Allt finns på K-Rauta. Kika in på k-rauta.se också. Finns ett härligt Instagramkonto som K-Rauta rattar med inspiration inför altanbygget.
Vi säger stort tack till K-Rauta för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Kitos!
Såg du några matcher av Turkiet här i VM-kvalet?
Den här 3-3-historien, och det är som Thomas inne på. Alltså hade du inte berättat att det här var Turkiet, men bara gått igenom resultaten, så hade ju Turkiet kommit ganska tidigt i en gissning. Mm. För det finns ju en högsta nivå som är riktigt, riktigt hög, där man kan brottas med drakarna. Men de har ju också den där förmågan att bara falla igenom mot mindre nationer.
Ja, och på tal om Sverige som har fått Ibrahimovic och sen erfarenhet på Kulusevski och Alexander Isak Svanberg. Nu blir ju det i Sverige-avsnittet, men det finns ju motsvarigheter i Turkiet som verkligen har hittat dunderformen. Ta bara Çalhanoğlu, som när det där EM-kvalet var liksom slutspelat, då var han en hånad spelare, en spelare som var på väg bort från Milan, men inte till någon jävla toppklubb i Premier League. Nu är det liksom Manchester United och de klubbarna som är ute efter Çalhanoğlu. Han spelar ju sin livs bästa fotboll just nu. Så att där har ju också Turkiet mått lite bra av att EM har skjutits upp.
I min värld så ska ju Fatih Terim vara förbundskapten för Turkiet. Jag tror att det är många som delar den uppfattningen. Men det är ju inte Fatih Terim som är förbundskapten för tillfället. Det är istället, och nu hoppas jag att Ekim Çaglar, vår gode vän som har coachat mig i det här uttalet, blir nöjd. Men det är Şenol Güneş. Mm. Det här är ju en betydligt mer anonym herre än Fatih Terim, som många givetvis har koll på efter hans många vänder som förbundskapten, många vänder som tränare i Galatasaray, men även hans fina år i Italien. Vem är då Şenol Güneş? Är någon som har koll på honom?
Absolut inte.
Jättedålig koll.
Det här är en av de allra största i Trabzonspors historia, med nästan 500 matcher för dem som spelare på 70- och 80-talen, samtidigt som han givetvis var mellanstadielärare. Älskar man. Men han verkade också som tränare i Trabzonspor i 4 vänder. Gunners plockade sen Besiktas sommaren 2015 och ledde de efterföljande säsong till den så otroligt hett eftertraktade ligatiteln. Den första för Besiktas på 7 år och faktiskt den första stora titeln för Gunners själv som tränare. Ketchup-effekt? Frågetecken. Jaje buxingen. Säsongen efter så var det dags igen. Och ni är säkert många som minns det här profiltäta Besiktas-laget från Champions League dessa år. Pepe, Gary Medel, Ricardo Quaresma, Wagner Love, Alvaro Negredo, Jermaine Lenz, Ryan Babel, Cenk Tosun och Atiba Hutchinson. Klart ni minns det här laget.
Ja, vilket gäng det där är. Det
där. Ja, Wagner Love, min favorit i det där gänget.
Piratskepp alltså.
Dock klev Gunners av Besiktas 2019 när landslaget återigen kallade. Ja, jag säger återigen, för det var ju hela tiden bara en fråga om timing och Fatih Terims schema innan Gunners skulle återvända till det förbundskaptens jobb som han excellerade med sommaren 2002. Va? Ja, det var Kjell Gunners som alltså ledde Turkiet till det där VM-bronset i Sydkorea och Japan.
Helt otroligt. Att man inte bara plockade den direkt.
Men det är ju för att det ska vara Fatih Terim.
Ja, det är därför den här podcasten finns, eller hur?
Som faktisk fotbollstränare så verkar han vara ganska flexibel i sin filosofi, men på senare år så har han använt sig av väldigt många olika formationer som alla har en gemensam nämnare, nämligen en central spjutspets. Mm. Jag har sett både Besiktas och Turkiet spela 4-1-4-1, 4-2-3-1 och 4-5-1. Men det jag undrar, det är ifall inte Kjell Gunners borde se över möjligheterna att implementera en treback. Eftersom han sitter inne på en sån jävla mittbacksgeneration. Vi kan väl återkomma till den lite senare. Hans status i landet är att han är väldigt, väldigt uppskattad. Dock rör han inte upp lika mycket känslor som Fatih Terim. Det är väl ingen speciellt
kanske bra förvånad över kanske.
Landet är liksom inte lika tudelat kring Gunners som man är kring Fatih Terim. Och han är även medialt betydligt mer tystlåten och gör sällan några större utspel. Vet vi det om Kjell Gunners?
Ja, mycket bra information här måste jag säga. Och sen så blir man ju direkt sugen på att återkomma till mittbackarna. Och liksom
ja, där pirrade det till.
Ställa, ja, hur de ska ställa upp.
Två stora snackisar präglar EM-uppladdningen bland de turkiska gubbarna. Det är väl såklart ett jävla fotbollstokigt folk, men jag vet inte hur det är med er. Jag ser i alla fall framför mig en otroligt stor mängd gubbar sitta på torgen i Istanbul och prata om det här
dricka turkisk kaffe och röka någonting.
Exakt.
Mycket elsig kan jag tänka mig i Istanbul just nu utan att ha någon koll. Så elsigen går ju sjukt bra i Turkiet.
Ja, kanske. Vad pratar de om då? Jo, det är en rejält stor snackis att det inte finns någon given etta i målet eller att någon målvakt för den delen håller måttet. I VM-kvalet nu senast stod Trabzonspors Ugurcan Çakır, men tre insläppta mot Lettland.
Nej.
Dödade ju inte riktigt diskussionen om vem som borde stå i EM-premiären. Så där har de att ta itu med i målvaktspositionen. Men dessutom, kanske den största snackisen av alla, det är ju att Cenk Tosun då har långtidsskadat sig. Och det här gör att Burak Yılmaz absolut under några som helst omständigheter inte får gå sönder. För då har Turkiet inte en enda anfallare av dugligt
snitt. För jag som i Seinfeld, du vet, när de har den här killen i bubblan.
Bubble boy,
ja, exakt.
De får plombera Burak Yılmaz. Och man ska komma ihåg, Burak Yılmaz, han är inte purung.
Han är väl 85, va?
37, 36, 37.
Å andra sidan så stänker han ju in kassar i Lille.
Han slutar ju aldrig göra mål.
Nej.
Och det är nog nästan bra för Turkiet att Cenk Tosun är out. För alltså, där har det ju gått sådär, va?
Ja, men precis. Vi kan ju vara lite mini-aktuella bara. Alltså, han sänkte ju Lyon i söndags. Och sen någon som lyssnar på det här senare närmare mot EM. Så är det trots allt en ganska bra formindikering inför EM. Alltså, han har ju gått bra i Lille under hela säsongen.
Och med tanke då på Cenk Tosuns långtidsskada och att Burak Yılmaz absolut inte får gå sönder, så kanske man borde då hålla Burak Yılmaz som MVP. Eftersom han dessutom är lagkapten och den stora målmaskinen. Han har fan 197 ligamål på 291 ligamatcher i karriären. Mm. Nej, det här är faktiskt siffror som ska uppdateras efter Lyon-matchen. 199 ligamål på 292 ligamatcher.
Live-uppdateringen av siffrorna.
Ja, men vad är det för jävla siffror?
Nej, det är faktiskt helt otroliga siffror.
Man ska komma ihåg att Messi och Ronaldo har ju förstört målsnitt för resten av de mänskliga anfallarna i världen. Mm. Man tittar på de här siffrorna och så tänker man, ja, men jämfört med Ronaldo och Messi så är väl inte det så jävla speciellt. Alltså jämfört med 99,9% av alla anfallare i Europa de senaste 20 åren så är det här otroliga siffror.
Ja, och då kanske någon vänder sig mot hans karriär och kollar, jo, men han har bara gjort det i Turkiet. Vadå bara och bara kan man ju såklart säga också. Men han gjorde väl Kina-svängen och kände lite kulor där. Annars har han ju liksom varit i Turkiet hela karriären, i Galatasaray, i Besiktas och så vidare. Och gör faktiskt sin första säsong då i en europeisk toppliga.
Och visar att han håller där
och
också.
Och visar att han håller där också. Ålder hit, ålder dit. Fan, jag skiter i ålder. Alltså Burak Yilmaz, vilken gubbe.
Han får dock inte etiketten MVP, utan den sätter jag på Hakan Çalhanoğlu. Ska Turkiet uträtta något stort i sommar så kommer väldigt mycket hänga på Milans nummer 10. Det har varit en jävla massa småskador, sjukdomar och märkliga formdippar efter att kontraktet med Milanoklubben förlängdes i vintras. Men ingen som har följt Serie A de senaste åren kan ifrågasätta den höjd som Çalhanoğlu besitter. Skotten utifrån, blicken för spelet, bollkontrollen, de fasta situationerna och faktiskt arbetskapaciteten håller när han är i form absolut högsta nivå i dessa sammanhang. Och kalla mig fördomsfull, men Turkiet är fortfarande ett fotbollslag som är väldigt mycket en spegelbild av sin bästa spelare. Hakan Şükür, Emre, Arda Turan, Burak Yilmaz. Jag säger att det här är Hakan Çalhanoğlu's stora möjlighet att sålla sig till dessa herrars betydelse för laget.
Vet du vad som slår mig? Vet ni vad som slår mig, Svanemar och Gusten Dahlin?
Nej.
Jag har sökt och jag har sökt. Ni vet att jag hatar benämningar som den nya. Och så är det då Ronaldo eller Messi eller vem det är. Men jag har faktiskt sökt efter en ny stor spelare. Och jag har inte hittat honom, men nu gav du mig honom. Nu är det glasklart för mig. Hakan Çalhanoğlu är den nya David Beckham.
David Beckham?
Han är den nya David Beckham.
Oj.
Så jävla underskattad arbetskapacitet på David Beckham. Sett han live i många matcher när han spelade i Milan. Blev fruktansvärt imponerad av spelet. Liksom. För Beckham, för alla, är ju i stort sett bara foten. Alltså så tänker, ser han in play? Ser David Beckham in play? Det kan du ju knappt göra, Gustav. Alltså så här, David Beckham i spel. Du får knappt upp en bild. Jag får upp en bild av David Beckham som mittfältare. Hårt arbetande, stentuff i närkamperna. En bra passningsfot såklart, som hela tiden gjorde skillnad med det. Men inte en M-spelare. Han spelade mycket ytter liksom under sin karriär också, David Beckham. Så här. Det var ju foten. Kolla på Hakan Çalhanoğlu. Du har ju den hårt arbetande mittfältaren. Du tänker inte så mycket på honom in play. Visst, bra passningsfot, precis som Beckham sådär. Och sen så då, spetsen, de fasta situationerna, hörnor, frisparker och så vidare. Banne med, där har du nya David Beckham.
Kanske inte riktigt samma globala värde som reklampelare.
Nej, men det kanske kommer efter EM då.
Å andra sidan så kanske han har högre,
pratar om fotbollsspelaren,
högre status i Turkiet än vad Beckham någonsin hade.
Ja, gissningsvis. Men sen som du är inne på, alltså, Turkiet speglas mycket av liksom den typen av spelare, men även Milan. Alltså, Hakan Çalhanoğlu fram till vadå? Januari hade... Alltså han låg högst i typ alla offensiva passningar i Europa. Alltså nyckelpassningar på hörner, på frisparkar. Och när han gick ner sig sen, han fick ju covid och har fortfarande inte riktigt kommit tillbaka till den nivån han hade då. Men sen han fick
på grund
det,
av att han är en spelare som liksom bygger sig själv ute på planen genom arbetskapaciteten. Han jobbar sig in i spelet så att säga och precis, får självförtroende av det när han ställer sig.
Det är lätt för oss att peka på att Zlatan har varit skadad och lite sådär. Och de har haft lite strul med mittfältet och mittbackarna och allt vad det är. Men sen Çalhanoğlu gick sönder så har inte Milan varit sig själva igen. Nej. Så det stämmer ju även in på Milan.
Jag vill också slå ett slag för den betydligt mer okände Yusuf Yazici som i ett helt annat strålkastarljus än Çalhanoğlu gör det otroligt bra i Lille även han. Inför semifinalrundan så delade han faktiskt skytteligaledningen i Europa League på 7 gjorda och i Ligue 1 så har han gjort lika många. Dessutom då alltså lagkamrat med Burak Yilmaz, så att ni förstår ju själva att där finns det ett partnerskap. Mm. Denna vecka sponsras podden av Rock. tycker, vad är nu detta? Vi tar det en gång till eftersom ekonomi kan vara ganska rörigt för många. Och det är nog ganska många som känner igen sig i svårigheten att hålla koll på pengarna när man har olika ekonomiappar, man har olika betalkort och man har olika konton.
Vi har pratat om en del saker man kan göra inne i Rocker-appen. Till exempel att splitta köp med polare och familj. Man kan spara elektroniska och fysiska kvitton och tagga dem till transaktioner. Man kan sedan söka på dem och man kan öppna sparkonton. Och alltså, det finns hur mycket som helst och det är liksom samlingen här. Att man samlar sin privatekonomi på ett ställe som gör det smidigt och enkelt.
Rocker utmanar ju bankerna med smartare och enklare finansiella tjänster. Kanske ska vi utmana Rocker i att försöka tänka fram någonting som de inte redan tänkt på. Jag tror det blir svårt för
Bra.
Oss.
Rocker, lyssna på vad vi säger.
Ja, jag tror dock att vi kommer få det körigt. För att alltså, mig veteligen så har Rocker-appen tänkt på allting.
Ja, det kanske så svaret blir då från Rocker på mail tillbaka. Vi har tänkt på allting.
Vi kommer med en lång lista på grejer och så bara svarar de, det har vi redan tänkt på.
Det har vi redan tänkt på. Förmodligen blir det så.
Vi säger stort tack för betalt samarbete, Rocker.
Tack.
Vem är då vår gubbe i Turkiet, undrar ni? Jo, men det är Jaglar Söyüncü.
Mm.
Från plantskolan i Izmir, alltid nordu, via Freiburg. Jag satte uttalet på alltid nordu så bra att jag totalt tappade uttalet på Freiburg. Jävlar.
Freiburg, den tyska motsvarigheten till Hammarby Talang fotbollsförening.
Från plantskolan i Izmir, alltid nordu, via Freiburg innan han landade i Leicester 2018. Kliv in och ersatte miljardmannen Harry Maguire och efter bara några veckor så var det ingen på King Power Stadium som saknade engelsmannen. Hårdfört granitblock med Achilles tofs och ett hett temperament. Kompromisslös men trygg med bollen och ett hot på fasta situationer. Han är ruskigt lik karaktären Lord Farquaad från Shrek. Jag kan inte Shrek alls, så att jag vet inte om jag uttalar det namnet rätt. Men det här är något han gärna själv tillstår och eldar på via sociala medier. Och nu ska jag återkomma till den här mittbacksgenerationen. För det är faktiskt så att Söyüncü är äldst med sina 25 år i den gyllene generation mittbackar Turkiet faktiskt stoltserar med. Utöver Söyüncü så har man Mehri Demiral i Juventus. Mm. Man har Mert Muldur från Sassuolo och man har Ozan Kabak från Liverpool. Så ni förstår ju vad jag menar när jag säger att kanske borde Gunners se över möjligheten att implementera en treback här.
Ja, det måste han göra.
Heter vår gubbe samma sak i förnamn som Ekim heter i efternamn?
Korrekt.
Oj. Bara det gör att jag älskar den här gubben.
Rörigt. Jag älskar honom för att det är så inne med de här snabba, tekniska, det ska vara bra passningsfötter. Det här är ju old school mittbacken.
Ja,
det smäller på utav bara helvete.
Alltså, jo, men han är lite så här snygg och lite fin och renrakad och så.
Jo, men så har han håret i den där tofsen och han har ju ingen omarkerad käklinje.
Nej,
det kan man inte beskylla honom för.
Googla en bild, hörni, ni som inte har någon framför er.
Och skulle det vara så att Gunners formerar mittbacksparet till Söyüncü och Demiral, alltså, det är inte många dueller de torskar.
Nej,
den anfallaren spelar inte match två dagar senare. Det gör ont att springa in i de två.
Verkligen. Nej, jag älskar Söyüncü. Jag har tagit mig till honom det grövsta här sen han började spela efter att Harry Maguire lämnade Leicester. Så att, håll koll på Söyüncü. Stjärnskottet då? Visst, det har kanske inte varit någon dans på rosor för Ozan Kabak att kliva in i den här stökiga säsongens Liverpool-upplaga och förväntas kunna ersätta Van Dijk eller Joe Gomez eller vem man nu vill dra fram. Men den unge mittbacken från Schalke 04 har i alla fall inte backat från att försöka. Han är faktiskt bara född 2000 och som ni hör så är ju konkurrensen faktiskt mördande både i Liverpool och i det turkiska landslaget. Men i Ozan Kabak så bor en riktigt, riktigt lovande mittback. Så att, det är stjärnskottet.
Mm, förstår man ju.
Kul också, är det kul, men att välja ett stjärnskott som inte nödvändigtvis är någon som är bra en mot en och gör många poäng, utan att det faktiskt här, det kanske säger någonting om Turkiet också, och den generationen som kommer fram, att det är just mittbackarna som sticker ut.
Och vilken jackpot han har dragit då? Lämna Schalke mitt under säsong och så till Liverpool istället. Även om det såklart har gått inte riktigt som man har tänkt sig för Liverpool, så Schalke skicka dem ur, det är inte jättekul.
Men är han inte fortfarande bara på lån.
Ja, jo.
Eventuellt ska han tillbaka.
Vad finns det då
att haka på nere i Schweiz?
Ja, den är ju mörk, men det lär ju inte ske.
Jag tror att Ozan Kabak sätter hyfsad press på sin agent här nu under våren.
Jag tar vad som helst.
Det här löser du, va? Du löser det här, va? Det blir inte Gelsenkirchen.
Väldigt mörk hål att bo i den.
Ja, usch.
Turkiet spelar ju alltså i grupp A, möter Italien i öppningsmatchen av hela mästerskapet. Utöver Italien så finns i grupp A även Wales och Schweiz. Då tänker man att ja, då kanske Turkiet borde genrepa mot lite tuffare motstånd. Nej.
De ska genrepa mot.
Inte turkarna, inte. De kör tre hemmamatcher mot Azerbaijan, Nordirland och Moldavien.
Aj. Här ska de pumpa självförtroende.
Exakt, här ska det bara byggas självförtroende och ösa in mål. Så ska man komma med en Umit Davala-tuppkam och få den i prutten av Italien direkt.
Såklart.
Avslutningsvis då, det är ju vår fina långtidsspecialare som vi har valt att kalla, vadå Thomas?
Rubbe!
Vi gör den här tillsammans med våra vänner.
Turkiska Ruben,
Betsson.
Ordur, rur.
Vi gör som alltid Ruben tillsammans med våra vänner på Betsson. Ni hittar de här spelen under godbitar och boostade odds. Och jag har tagit fram Ruben kring Turkiet att man kommer spela minst två oavgjorda matcher i grupp A.
Mm-hmm.
Spontan tanke.
Bra. Wales, Schweiz. Eller, ja. Ja.
Wales, Schweiz, Italien.
Ja, men alltså premiären är ju kryss.
Premiären är kryss, typiskt Italien att gå ut och spela kryss också och vara nöjda med det och liksom se blicka fram. Det ska gå lite tungt även om Mancinis landslag är mer av ett slaktlandslag än man sett Italien tidigare, men Schweiz, Wales med häng på krysset mot Italien också. Ja, det är ett bra spel. Vad får man för det?
450
får man. 450 gånger smacket alltså.
Yes, minst herregud. Två kryss i grupp A för turkarna ger 450. Jag säger inte att jag vet hur det kommer gå för Turkiet i stort i EM, men jag vet att de kommer ta två poäng fördelade på minst två matcher i grupp A.
Appen här direkt var Gusten och ryggar, för den ligger ju uppe se här under godbitar och boostade odds. De har varit snabba borta på oddsavdelningen Malta.
Hörrni, det var premiären, det var Turkiet. Känner ni att ni har blivit lite klokare och köttigare på era ben?
Ja, mycket, mycket klokare. Se fram emot att se det här laget. Är han smart tränaren så börjar han ju med den här, sätta de här trebackarna och sen så sätter han Hakan i en fri roll och sen så har vi Burak längst fram och sen så får han formera resten därefter.
Tänker också att om det nu är så svajigt som det snackas om på målvaktspositionen så är det väl ännu klokare att köra en treback.
Oh ja.
Ja, absolut. Och om man har gjort det tidigare under sin karriär och man har det i bakfickan så tycker jag ju verkligen att han ska testa mot de här lite sämre motstånden som Turkiet ska genrepa emot. Så, aj, fan, kul! Men vet du vad jag känner? Du säger mycket, mycket bättre koll. Mm. Jag känner att jag har alldeles lagom koll på Turkiet nu inför mästerskapet. Det är alldeles perfekt. Vill jag fördjupa mig i någonting? Ja, men då gör jag det. Kommer jag att fördjupa mig i någonting? Förmodligen inte. Det här var alldeles, alldeles perfekt, Gusten. Det har du förberett mycket bra. Fan, vad kul det att vara igång. Mm. Känner ni peppen nu?
Mm. Jag känner oerhört mycket pepp och kanske ökar den med ytterligare någon procent när superproducent Kimpa Vichén nu rullar igång turkiska toner.
Oj, det var det jag väntade på. Alltså, det är nästan höjdpunkten. Självklart Ruben. Den vill man ju alltid höra. Vad ni har funderat på. Men turkiska toner, det vill man höra.
Nu är Tutski Balutski igång. Det kommer ett nytt avsnitt varje vardag hela vägen fram till och med fredag den 28 maj då vi går i mål med Spanien avsnittet. Oj. Så att en dryg månad ska vi ha nu tillsammans. Toto Balotto rullar givetvis på parallellt med minst två avsnitt i veckan. Ingen rast, ingen ro, men det är precis så det ska vara med dryga månaden till Europamästerskapet. Imorgon hörs vi igen, då är det Svanus som rattar Kroatien avsnittet. Finns det någon liten nugget du kan bjuda på redan nu?
Ja, vi snackar landsflykt. Vi snackar stökiga bröllop.
Det luktar Mamic.
Det luktar Mamic.
Härligt.
Häng med oss då. Vi hörs. Ciao, tutti.
Ciao, tutti. Ciao. Ja.